intervju med Kent Olsson i Klippan. Hur startade din tränarkarriär och varför blev du tränare?
Ja, man kan väl säga så här då, att jag var ju väldigt intresserad av friidrott och jag gjorde, eller jag var aktiv, sprang i landslaget. Jag gjorde 10 säsonger i landslaget och gick GIH idrottshögskolan 1970-72. Och eftersom jag var förhållandevis bra häcklöpare då, så när jag gick ut GIH då fick jag liksom för mig att då skulle jag utveckla min egen idrott i första hand. Och då hade man läst anatomi, fysiologi, massa skit, så man visste exakt hur man skulle träna. Och det var liksom lite så min tränarkarriär började, för att då träffade jag också min dåvarande fru. Och hon flyttade till Helsingborg och då började jag träna henne. Och sen blev det en liten grupp med tjejer kring Gun egentligen. Det var så jag började att träna folk. Mm-hmm.
Och din dåvarande fru, vilka grenar höll hon på med då?
Ja, hon hade vunnit SM i längdhopp när hon flyttade till Helsingborg. Men sen sprang hon ju häcklöpning också. Vi träffades egentligen på ett nordiskt mästerskap i mångkamp. Hon var femkampare tror jag det var på den tiden och jag 10-kampare. Och då ingick ju häck i mångkampen, så att när hon kom, flyttade till Helsingborg, så blev det inriktning på 100 häck i första hand. Så att hon vann ju då 10 SM på 100 häck och 200 häck. Så det var liksom så min tränarkarriär började, genom att jag hjälpte henne. Och sen i och med att hon var så pass dominerande i landslaget, så kom jag ju också in i landslaget samtidigt med det och började hjälpa till på damsidan egentligen mest. Så att min första sån här landskamp var egentligen en Europacup i Madrid med tjejerna.
Ja, du har ju en lång karriär bakom dig. Och var det grenutvecklingsansvarig, förbundskapten och tränare. Du har väl haft de flesta roller?
Ja, precis. Jag har ju varit grenuppföljare egentligen i alla sprintgrenar, mer eller mindre. Det jag egentligen har sysslat allra minst med, det är väl ren 100 meter. Men både lång häck och kort häck och 400 har väl varit det jag har varit mest inriktad på.
Är det någon speciell anledning att det har blivit just lite mer åt sprintethållhetshållet?
Ja, från början så var det ju, då var jag ju framförallt kort häcklöpare, sprang 110 häck och sprang i landslaget. De senare åren när jag gick på GIH så började jag träna tillsammans med Anders Fager, och Anders var ju visserligen duktig 100-meterslöpare, men han var också mer inriktad mot 200-400, och vi tränade tillsammans, så då började 400 häck fungera för mig också, så det blev väldigt mycket 400 häck på slutet av min karriär.
Och det tog du med dig som tränare
lite grann? Ja, lite grann. För att sen de aktiva som man får, de har ju då kanske en viss inriktning. Och de första aktiva efter egentligen att Gun hade slutat, det var en tjej, hon hette Anna Ren, kom också från Falun förresten. Hon blev ju väldigt duktig. Hon satte ju svenskt rekord. Hon och Lisa turades om att sätta svenskt rekord. Hon var ju då 400 inriktad, så det blev mycket 400 i början. Och sen så de aktiva som jag fick då sen i Helsingborg, alltså Det vill säga det var i början, slutet på 80-tal, eller 70-talet, början på 80-talet, så kom ju då efterhand Christer Gullstrand, Peter Eriksson, Peter Kalin, massa, och de hade ju häck som inriktning nästan allihopa, så det blev väldigt mycket häck tack vare det. Så det var egentligen inte från Peter och den generationen hade slutat, Kia Wenberg, som de aktiva som kom till mig då, de hade inte häcklöpning som huvudinriktning, utan då blev det ju mer vanlig sprint. Charlotta Fux och Erik Wahn och så småningom Johan, de sprang inte häck överhuvudtaget, så då blev det ju slätlöpning väldigt länge där.
Du har alltid, du började egentligen kan man säga som seniortränare direkt, alltså när du tog hand om din dåvarande fru, hon var ju liksom, hon var senior då.
Ja, hon var senior, men gruppen som sådan då, de var väl runt 20, 21, 22 kanske.
Mm.
Alltså man skilde ju inte så mycket på senior och ungdom på den tiden. IFK var ju förhållandevis, det var stor förening för, men samtidigt, vi hade ju inte så många aktiva, utan de aktiva som fanns var väldigt duktiga egentligen.
Mm. Och var är du verksam idag då? Hur ser din verksamhet ut idag?
Idag? Alltså jag har ju träning i klubben i Helsingborg då. Jag har en grupp som är ungefär 10 stycken. Skiftar ju lite från år till år, men jag är på träning 6 dagar i veckan i alla fall. Och sen har jag då varit engagerad i Norge sedan 2011. Och där startade egentligen med ett 400 meters projekt för att jag var förmodligen en pain in the ass där, för att jag tjatade på Ronny Nilsson att vi skulle ha ett norskt stafettlag i Helsingfors på EM 2012. För jag hade tre norska tjejer i Helsingborg då. Aha. Och ja, Ronny han tyckte ju det att nej, vi har ingen tradition i det och det är ingen även som vill ta hand om det. Sa han, du kan ju göra det om du vill. Men då hade jag så mycket i förbundet så att då tackade jag nej till det. Sen träffade jag honom på inomhus-VM samma vinter. Och då frågade han igen om jag hade funderat på det. Det hade jag gjort och tänkte, fan, ska inte tjejerna få komma till EM och springa stafett bara för ingen vill ta hand om det? Så kan jag göra det ett år. Sen har jag liksom bara fortsatt.
Du har ju nämnt ett antal aktiva här, men om du skulle, alltså du har ju väldigt många på listan här, men så egentligen kanske man inte behöver, men du kan väl ta upp de tio bästa som du haft.
Det blir svårt att rangordna dem,
det förstår jag.
Ja, men alltså, Johan Wissman är ju klar etta, det måste man ju säga. Sen om vi tar killarna, Peter Eriksson var lite annorlunda som sprinter. Han är faktiskt den enda som har vunnit 100 meter slätt och 110 häck på SM samma dag. Forsander har gjort det också, men han gjorde det på olika dagar.
Mm.
Så Johan och Peter, sen har jag ju haft Marco Granat, Erik Wahn, Thomas Nyberg, Christer Gullstrand. Och på tjejsidan, Anna Ren var ju då den första som satt svensk rekord på 400 häck. Kia Wenberg, också duktig på 400 häck. Charlotta Fux var väl duktig. Har vi mer haft för tjejer som varit riktigt bra?
Ja, det är väl Tuveson har väl haft också?
Ja, Emma har ju fortfarande sitt persen och tävlar för Helsingborg.
Ja.
Ja, Frida Persson, duktig. Sofie Persson, ja, kanske ännu duktigare. Så det är ju många som har passerat.
Ja, det är väl, alltså, det skulle vara intressant att se Men alltså just om man skulle, om man tittar på tränare som man, eller aktiva som man har haft, så är det nog säkert antal. Till antalet är det säkert. Jag vet inte, kan du, hur många SM-guld har du? Alltså,
jag tror jag har räknat en gång. Jag tror det är en bit över 100.
Oj.
110 tror jag det var.
Åh, oh, jäklar. Ja, det är inte så många som slår det, tror jag. Det är svårt att tänka mig.
Ett stafett SM.
Alltså.
Ja. Peter och Marco och vilka, ja, Micke Kjell.
Det var ju... Men vad, du har ingen på kvinnliga sidan? Alltså det är bara ett, alltså ett stafett SM guld, eller vad?
Ja, de vann väl 4x4 ett par gånger, tror jag.
Ah, okay.
Ja, vi hade ju väldigt bra häcklöpare då. Det var Kia, Kerstin Göransson gjorde 57,5. Mm. Susanne Johansson gjorde 58,5. Och så Katarina.
Mm.
De var ju... Så de var faktiskt, de vann nog ett par gånger. Men ingen 4x100 där.
Nej. Jag har ju suttit och tittat på lite olika, alltså gamla dokument och sådär som du har. Du pratar ju om, alltså, om att det strukturerar sig. Men om du skulle få lyfta fram dina styrkor som tränare, vad är det?
Ja, det är nog att jag planerar väldigt mycket. Jag utgår väldigt mycket, från början utgick jag ju från min egen erfarenhet plus den kunskapen jag skaffade mig på idrottshögskolan. Och jag måste säga så här att träningen såg väldigt lika ut, väldigt uthållighetsbaserad egentligen för sprint ända fram till jag träffade Johan. För då ställde, när jag träffade Johan och skulle börja träna honom 2001, så satte jag mig ner med honom och frågade vad han ville med sin idrott. Och då sa han det att jag vill ta medaljer på internationella mästerskap. Då tänkte jag, shit, det har jag liksom inte klarat av att reda ut som tränare. Så då satte jag mig ner och började fundera på vad vi skulle göra. Om vi skulle förändra någonting eller om vi skulle fortsätta som vi hade gjort på 80- och 90-talet. Och då kom vi väl fram till det att det håller inte att bara köra den här uthållighetsbaserade träningen. Så att då funderar jag lite grann på om vi inte skulle börja utveckla snabbhet, och då hade vi också fått EM till Sverige 2006, och då satte vi det som mål att vi utvecklar Johans snabbhet fram till 2006 och sen går vi över på 400. Så det var liksom så det började, med att vi gjorde en ändring i inriktningen till mer snabbhet. Men samtidigt så byggde jag snabbheten, eller uthålligheten, genom att ha väldigt korta vilor och hög intensitet på loppen. Och på det sättet skapa en uthållighetseffekt också. Och man kan väl säga faktiskt, vi hade en Europacup där vi på Stockholms stadion, där vi testade laktat på Johan. Det var någon forskare på idrottshögskolan som gjorde det. Och då med första dagen sprang han 400, då kom han upp i 24,5 millimol. Och andra dagen sprang han 200, då kom han upp i 19 millimol. Vilket stärkte mig i min övertygelse om att just det sättet att träna på för honom i alla fall var väldigt optimalt. Alltså köra högre intensitet, högre kvalitet och korta lopp och korta vilor och få en effekt på det. För enligt han, forskaren där, så tyckte han ju det också, att kan man producera 19 millimol på en kortare tid, så har du egentligen en högre mjölksyraproduktion under den tiden du springer 200 än du springer 400.
Mm.
Och just det där med mjölksyra, jag har alltid varit fascinerad av det. Och, men jag har aldrig riktigt kunnat ställa fast hur mycket, vilken betydelse man ska ha till mjölksyran i träning. Mm. Jag vet inte, jag vet fortfarande inte.
Nej, jag tänkte att vi kan gå in på de här träningsbitarna lite grann senare. Mm. Du nämnde här alltså dina styrkor som tränare. Ja. Att du planerar väldigt mycket. Är det någonting mer förutom det som du...
Alltså, som min styrka som tränare tror jag är att dels att jag planerar väldigt mycket. Jag försöker följa det. Utvärderar och så gör nya program. Men jag tittar också alltid tillbaka. Jag har vissa typer av testpass varje år som återkommer. Men samtidigt försöker jag ha väldigt stor variation. Det är väldigt, väldigt sällan som vi kör samma pass två gånger. Det är alltid någonting som skiljer. Och det är en grej som jag fick med mig från Brent McFarlane. Han menar på att om man kör samma typ av träning så kommer man på platå och har svårt för att komma vidare. Så jag har alltid försökt att förändra någonting. Det kan vara längden på loppen eller det kan vara intensiteten eller det kan vara vilan. Så vi kör nog aldrig samma träningspass två gånger. Jag med en styrka i och för sig. Och styrka kör vi oftast i 4-veckorsperioder. Sen ändrar vi övningar. Det är också väldigt strukturerat. Vi går från lågintensiva till högintensiva övningar.
Skriver samtidigt. Du har ju beskrivit att du har gått på GH, för jag tänkte beskriva din tränar, alltså din tränarutbildning och vilka som har varit dina mentorer, förebilder som tränare.
Alltså min utbildning, först så gick jag på Bosens idrottsfolkhögskola och sen så kom jag då in på idrottshögskolan, och på idrottshögskolan så fick vi ju den högsta friidrottsutbildningen som gick att få. Alltså vi blev, som det hette på den tiden, specialinstruktör i både löpning, hopp och kast. Och min mentor överhuvudtaget på den tiden var ju Gusti Laurell, som var rikstränare i Sverige på den tiden. Och jag hade ju kontakt med Gusti ända till han gick bort. För han kunde ju skicka långa brev och skriva vad tycker du om det här, och så skulle man svara på det. Och Gusti var ju faktiskt en föregångare i de här grejerna när det gäller att fortbilda sig. Men sen utbildningsmässigt så har jag ju då sen jag gått på internationella kurser, Europeiska tränarföreningen och allt vad det är för någonting som har funnits. Så att jag har väl den utbildningen som går att få i Sverige.
Är det någon mer förutom du säger Gusti, ja, som Gusti. Mentor, har du någon mer som du liksom tränar, som du har liksom på något vis tittat lite mer på? Ja, men oftast är många duktiga tränare, eller oavsett om man är verksam inom precis. Olika yrken, så kanske man tittar på och liksom lär sig från andra och kanske lite kopierar och sådär.
Absolut, alltså det har funnits tränare hela tiden som man har haft antingen ett samarbete med eller tränat med. Jag tränade ju med Bobby Strandberg i flera år och fick vissa impulser från det. Men det var mer åt det uthålliga hållet på sprint. Sen har jag haft en mentor också i form av Bosse Lindholm som gick i idrottshögskolan före mig. Och som var uppföljare på både kort och lång häck när jag var aktiv själv. Så Bosse har ju varit en som jag har haft kontakt med. Sen under senare år när man har haft aktiva som har varit lite duktigare, så har jag ju skapat ett ganska bra kontakt. Jag har ju rätt bra kontakt med Jack Bollet. Jag hade väldigt bra kontakt med Brent McFarlane. Vi hade ju Clyde Hart också här, som jag hade vissa impulser ifrån. Det finns säkert många andra som man har träffat genom åren och diskuterat träning med, som, men inte direkt som jag kan peka på så här.
Nej.
Jo, Ulf Karlsson måste man kunna... Alltså Ulf har ju varit ett stort stöd, för vi hade ju... Vi samarbetade ju säkert i 10 år egentligen, både på, med träning och träningsläger.
Mm. Du har ju varit inne på det här lite grann förut, men nu kommer som en specifik fråga. Just det här, hur skulle du beskriva din träningsmetodologi och träningsupplägg och hur den har utvecklats? Du nämnde ju det här lite grann med Johan här. Alltså,
skillnaden från idag och från 80- och 90-talet är ju att den är ju mer kvalitetsbaserad nu, men den bygger också på en hel del aerob träning faktiskt, och där har vi ju haft väldigt god hjälp, eller jag har haft god hjälp av Olympiska kommitténs resurspersoner, framförallt Rickard Nilsson då, där vi har diskuterat framförallt styrketräning men också väldigt mycket de aeroba bitarna. Så att Rickard har tillfört styrka och aerob synsätt på min träning, och sen bildar jag mig då en uppfattning med det här med kvalitetstänket under Johan-epoken, kan jag tycka.
Så under, om vi säger under 80, början på 90-talet när du var tränare, alltså då körde du också du körde väl de här bitarna, men liksom, hur körde du, alltså hur på vilket sätt har den utvecklats då? Alltså om du jämför med ett träningsprogram från 80-talet som är med idag.
Alltså på 80-talet körde man väl mer lik styrketräning, det ser ungefär likadant ut. När jag träffade Rickard och började utveckla det, så man kan väl säga så här att jag skulle ha en föreläsning i Tyskland, och jag tänkte tyskarna är så jävla fixerade vid siffror, så jag satte mig ner och gjorde en analys vad jag hade gjort de sista 5 åren, och då ser man väldigt mycket, alltså jag kör i perioder på 4 veckor. Där man börjar med lågintensiva övningar som övergår till snabbare övningar. Vi kan ta benböj till exempel. Jag valde att köra enbensbenböj också i samråd med Rickard. Och då har vi kört enbensbenböj djupa i 4 veckor. Sen så vi kör oftast 2 pass i veckan. Och sen körde vi halva benböj enbens med snabb sträckfas, och sen kör vi böj sträck.
Mm.
Och sen har vi kört knicksbenböj, så att allting, om man tittar på det där schemat som jag gjorde, det går från mängd till intensitet hela tiden i styrkan också.
Ja, just det.
Och det var väldigt intressant själv när jag gjorde det, för sen när jag satt och tittade på tillbaka, för då såg styrkan mer ut som en enhet hela året. Nu så gick styrkan från mängd till kvalitet och ganska lite, och sen kör jag ju ingen styrka under sommaren. Jag släpper styrkan när vi kommer hem från träningslägret i april-maj. Så lägger jag in 6 pass styrka egentligen bara för, egentligen vet jag inte, men på något sätt bara för att underhålla det. Men samtidigt så, vi testar ju, de åren jag tränar Johan så testar vi styrkan med muscle lab system. Och vi hade ju alltid de högsta värdena i april innan, eller när vi släppte styrkan. Men sen efter VM i Osaka, tror jag det var, då testade vi i maj. Då hade han det högsta värdet han hade haft någonsin. Sen körde vi ingen styrka hela höst eller hela sommaren. Sen började vi med testa styrka efter sista tävlingen. Då hade han nästan 15% högre styrkevärde än vad han hade när han slutade köra styrka.